Redan det är nog som en predikan idag. Men det finns saker som Herren ändå vill påminna oss om. Och jag igår när jag såg på dagens text så kom det upp ett bibelord som jag redan har för inte länge sedan läst för er. Och när jag i natt igen tänkte att jag ska gå igenom och repetera en gång till vad som jag upplever att är ett budskap till oss idag. Så när jag tar Bibeln så här pjong, ni vet, Bibeln är ganska tjock, så kommer den platsen upp igen, trots att jag inte har läst bibelordet där utan läste på min platta. Och därför tror jag att det är meningen att jag ska börja inledningen här med att påminna oss om vissa saker. Och det bibelordet som jag läste för inte så länge sedan, jag kommer inte ihåg när det var, hur det var, men jag vet att jag läste det för inte länge sedan. Det var Petrus andra brev, kapitel 3. Och där står det så här: detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. Och tänker nu att det här är ett ord också till oss som Herren vill ge, för vi är hans älskade. Och i båda dessa brev, säger han, så har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört era apostlar förkunna. Att vi påminner oss om vad som sagts i förväg om de tider som stundar. Vers 3. Framförallt ska ni veta att de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Och frågar oss, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Och visst är det väl lätt för oss att tänka så, till och med vi själva idag, eller hur? Men det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord. Himlar, pluralis. Som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Och i vatten och i kraft av Guds ord, samma Guds ord, dränktes den dåtida världen och gick under. Är det inte märkligt att oberoende var i världen och vilka religioner man ser på, så finns det om detta liksom att jorden dränktes under vatten. Syndafloden. De kanske inte kallar den för syndaflod i alla olika trossammanhang, men alla dessa urgamla religioner talar om en syndaflod. Det tycker jag, åtminstone för min del, att det är märkligt. Att det inte bara vi som läser Bibeln som tror på det. Men, vers 7. Det himlar och den jord som nu finns här i kraft av samma ord, av Guds ord, men som blivit sparade åt eld, det himlar igen pluralis, och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt vem då? Åt vem har den blivit sparad? Det står att de har blivit sparade och åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Det är populärt idag att tala om miljö. Här står det ändå att jorden det ska förgås genom människans oförnuftiga leverne, utan det står att Gud sparade himlarna och jorden för den eld, åt den eld, och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Och Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, med oss och med dem som vi har nöd för, de som lever i den här tiden, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är ju fantastiskt att Gud väntar att så många som möjligt ska komma och bli räddade genom Jesu död. Att tro på Jesu död och uppståndelse. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himla kroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mera finnas till. Här står heller ingenting om, tänk att Gud nämner ingenting till oss om miljön. Det vill inte jag säga att vi inte ska vara ansvarsfulla och måna om vår miljö. Min hustru Heini, hon är suverän och har varit många år på att sortera sopor, och hon är väldigt samvetsgrann, och jag är övertygad att ni allihop är likadana. Så vi, klart vi ska värna om vårt vatten och vår luft och allt vi har. Men Gud säger att det är inte det som är det största problemet. Han säger ingenting om att miljön, att människan ska få förstöra miljön så att jorden går under. Utan han säger att när Herrens dag kommer som en tjuv, då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Inte dån, utan våldsamt dån. Och himlakroppar upplevas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mera finnas till. Hur många av oss är det som förstår att det är skillnad på miljö och klimat? Hur många har tänkt på det? Det är en väldigt stor skillnad. Vi ska värna vår miljö, men klimatet, det är mycket, mycket större krafter. Vi kan inte påverka vårt klimat. Och samtidigt som man talar om att jorden håller på att värmas upp, så den liksom håller på att snart börja koka, så konstaterar man häromdagen att det var 66 minusgrader på Grönland. Och det är ett av de kallaste temperaturerna som har uppmätts. Och det kommer inte från jorden, den kylan. Och när vi talar om himlakroppar och allt det här, så man ska pröva allt som sägs, va? Det är väldigt viktigt att stämma av det med Guds ord. Men åtminstone så kan vi väl få ge varandra en tankeställare ibland. Eller hur? Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Hur måna ska vi inte vara att leva gudfruktigt enligt Guds vilja? Det står att allt det här går mot sin upplösning. Vet du vad jag tror att största problemet är idag? Att vi gör oss själva till Gud. Gudar. Vi tror att vi kan påverka och rädda jorden. Men om Herren har sagt att det här har han bestämt. Vi talar också, Jesus talar om, det är vissa saker som jag tycker har kommit för mig så här sista tiden, sista åren. När Jesus varnar för falska profeter, vad är då en falsk profet? Så kommer en antikrist. Var ska kunna samla världens människor till att börja dyrka en antikrist? Jag tror att miljön kommer att vara det som på ett sätt som vi aldrig har sett. Samla massorna av människor att engagera sig. Och jag tror att miljön kommer att kunna vara det som gör att folk verkligen med hjärtat vill vara med. Tänk om och till och med dessa miljöhjältar egentligen är falska profeter. Jag bara ställer en fråga. Jag säger inte att ni behöver tro på det. Men ibland kan man tänka. För Herren säger att nu när allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska vi då inte leva? Vad jag vill säga är att det här gnabbet, stridande, kungarna, förstarna, jag ska vara herre och ni ska vara underdåniga. Alltså det finns inte i Herrens rike, tror jag. Utan vi går axel mot axel. Ingen tränger den andra. Drivna av Guds kärlek. Och vi kommer att se en dag att vi når målet också. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndares ankomst, vi kan också påskynda Guds dags ankomst. Hur gör vi det? Genom att vi gör det vi kallade till. Att det brinner för grannar, vänner. För som Jesus sa, först ska evangeliet predikas för alla folk. Att vi gör vår del, att vi gör det vi kallade till. Att vi kanske i vårt dagliga liv prioritera lite annorlunda. Vi kan påskynda Herrens ankomst. Eller den här Guds dag, dess ankomst. Den dag står det som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men, vers 13, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Ur den här versen så skulle man få en hel predikan egentligen. När vi tänker på vad vi står inför och vi har tänkt på det här med ogräset och det goda vetet och där när det är dags för skörd så ska ogräset knippas ihop och kastas i elden. Och man har funderat hur ska det gå till och när Jesus drar upp alla troende och sen ska vi komma tillbaka och han ska regera 1000 år i en ny, ren värld som är ren från våld och smuts och allt det här. Man kan faktiskt tänka på de här bibelorden då, att förklara det också hur det ska gå till. Men det tänker jag inte nu börja. Det var inte det som var meningen idag. Ni vet att hur många av er är det som ser i tidningen vad det är för möten och vem som talar och vad det talas om? Hur många är det som ser? Vi har diskuterat det här nämligen. Det kostar ganska mycket annonserna. Men vi har också sagt det att om vi inte syns så finns vi inte. Därför, trots att ni ska veta att annonserna kostar mycket per år. Så vi ändå för att vi behöver ändå ha dem. Men hur många av er här nu såg annonserna, mötesannonserna jag talar om alla församlingar inför den här helgen? Det är i alla fall majoriteten. Bra. Alltså beslutar vi, då fortsätter vi annonsera. Det blir ett församlingsbeslut. Det är där. Och det var inte lätt att sätta en rubrik, för egentligen så har jag haft en predikan länge som handlar om att inte röra Guds smorda. Och hur sätter man en sån rubrik i en tidningsannons där millimeterna räknas? Därför stod det om att inte röra Guds smorda var den där lilla. Och hej, ni sa det, nog inte många som begriper det där, men det är inte lätt. Men också här, när man tänker på det här att vi ska leva i samförstånd, i kärlek, att vi ska ändå ska inte vara, försöka vara över varandra, utan att vi liksom ska vara tillsammans och brinner av vår kallelse då. Eller det som Jesus har kallat oss till, att vara lärjungar och vara människofiskare och att fälten är vita till skörd. Så vi vet ju vad uppgiften är, eller hur? Amen. Men det finns sånt som också har missbrukat våldsamt i tiderna. Där man talar, akta dig för att röra Guds smorde. Därför, slutförmaning, vers 14. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid. Vi ska ha frid med varandra, men också med människor utanför. Vi ska vara rena och oförvitliga inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning, till vår frälsning. Herrens tålamod. Och det här har också vår älskade broder Paulus, skriver han, skrivit till er enligt den viset som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. Och i dessa brev finns en del, säger han, som är svårt att förstå. Det är Petrus alltså som skriver det här. Och som okunniga och obefästa människor förvränger. Förvränger till vad då? Jo, till sitt eget fördärv. Och något som också sker med de övriga skrifterna. Därför säger han igen, mina älskade, då ni redan vet detta, så var på er vakt, så ni inte dras med, flera av era texten framför er, dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Vi vet att laglösheten ska öka, vi vet att det ska komma en laglöshetens furste. Och vad innebär det? Jo, det innebär när vi börjar lämna bort Guds bud. När vi predikar mot det som Gud har gett oss som sina bud, då blir vi laglösa. Hela vårt samhälle bygger egentligen på Guds bud och Guds ord. Det vet vi. Fråga Lars-Erik, ska ni få höra vad lagboken säger och vad lagen baserar sig på. Där är också Guds bud. Men redan första budet, jag är Herren din Gud, du ska inte andra gudar jämte mig. Redan där brister det idag. Vi är inte längre, Gud är inte längre Gud. Vi tror att vi själva är gudar idag. Vi kramar träden och vi dyrkar jorden. Vi dyrkar skapelsen före skaparen. Jag säger inte att det här gäller er, men jag talar om världen i stort. Var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar vårt fotfäste. Det står fäste, men vårt fotfäste. Vi tappar vårt fäste. Utan väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. För hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Till evighetens dag så ska Jesus Kristus ha all ära. Amen. Jag tycker inte att det här är något som vi behöver vara rädda för. Jag tycker vi ska ta det som en uppmuntran. Och verkligen vinnlägga oss om att inte vara i strid med varandra. Att inte sätta våra krafter och resurser på att i prestige alltid måste vara den som har rätt och vara bäst. Utan att vi istället brinner för. Jag har ju sagt att min pappa lärde mig redan, som han sa ofta, det belastar inte mitt samvete. Tänk om vi alla skulle komma ihåg det. Att vi, när vi är i det dagliga och vi blir orättvist behandlade, så vi kan tänka, Jesus, jag förlåter, för det belastar inte mitt samvete. Då är vi fria. Är inte tanken ganska uppmuntrande? Jag tänker, alltså det här kommer ju inte liksom att gå nu på en stund det här att tala om. Men jag tycker ändå att att det här som jag har sagt nu här är en ingång i att inte röra Guds smorda. För vad betyder det att det här akta dig för att röra vid Guds smorda? För man kan säga att de flesta har hört det här sägas. Och det kan ha hjälpt kanske då att man har haft någonting emot någon predikant eller en evangelist eller en pastor eller. Och kanske speciellt i kristna sammanhang. Kanske har man kritiserat felaktigheter, brister, kanske grova brister. Eller en lära som man tycker inte stämmer överens med Guds ord. Och det här, att man då har dragit till det här, det har tystat väldigt effektivt. Många kritiska röster. Och det är självfallet. Vi ska inte kritisera och klaga på varandra bara så här i allmänhet. Att vi har en ande av kritik inom oss. Och vi ska förstås inte bära falskt vittnesbörd. Det är också ett av budorden. Eller anklaga någon felaktigt. Utan vi ska vandra i kärlek. Vi ska uppmuntra varandra. Ja, vi ska till och med överösa varandra med hedersbetygelser. Och med beröm. Det kostar ju inte att berömma. Det händer ibland att jag säger åt någon kund i butiken att så säger jag något positivt. Och de blir glada och säger, ja men det kostar ju ingenting om jag säger det. Eller hur? Det kostar ju ingenting att berömma någon som man verkligen vill berömma. Men samtidigt så innebär det heller inte att det ska vara ett totalstopp för en rättfärdig kritik. En tillrättavisning när någonting är grovt fel eller dessutom kanske till och med skadligt. Här finns ju någonting man kan säga om man känner en Guds andes ledning. Kanske man kan till och med tänka att det här kanske är ett uppdrag från Herren att jag måste påpeka någonting. Och det är klart att det finns en risk att man... Men å andra sidan, om jag blir anklagad för någonting som är helt fel, så behöver jag väl kanske inte heller då ta det till mig om jag känner att det här stämmer inte. Men vad säger då Guds ord om korrekta tillrättavisanden? Att inte röra Guds mode, så egentligen ett begrepp från Gamla testamentet. Och det är i Första Krönikeboken 16, 22. Det nämns också i Saltaren 105, vers 15. Och i Samuelsböckerna. Och där handlar det om kung David som inte ville fysiskt döda kung Saul. Men sen kommer det ändå fram att David muntligt tillrättavisade Saul. Det står i Samuelsboken 24. Också i 26. Så det här handlade om att han inte skulle döda eller röra Saul som Guds morde. Men den här meningen har man ofta använt i kristna sammanhang. Som det skulle vara ett genomgående tema i Bibeln. Att man inte får kritisera en ska vi säga den andlig ledare. Och det här att man då tar några meningar ur Gamla testamentet och så gör man det till någonting som är väsentligt överhuvudtaget för den kristna tron och till och med för nytestamentligt. Det här har gjort mycket, mycket, mycket skada i kristna läger. Och läror har skapats som inte är evangelium. Troende har blivit bundna av uppfattningar där de borde ha varit fria. Till och med maktmissbruk och felbehandling har möjliggjort. Och sen en annan sak. Om man tänker att någonting är riktigt fel och man inte får kritisera det, då kan ju folk ta skada av det. Det kan ju till och med vara helt felaktiga undervisningar. Det som vi kallar för sekter. Ett annat uttryck är också, rör inte Guds morde. Som har sagt, döm inte, annars blir du själv dömd. Och då sopar man definitivt bort all möjlig kritik. Och kanske också då är avslöjande tillrättavisning. Om man tar han nämligen en liknelse. Som det är ungefär som man skulle släcka rödljusen i trafikkorsningar. För alla då som är i någon form av ledarposition, andlig ledarposition kanske. Och så är det bara att köra, det är grönt hela tiden, det är bara att köra på. Det finns inga röda ljus. Det finns exempel på där dårskapen inte haft någon gräns nästan. Hur man har kunnat missbruka Guds ord då, också med såna här regler. Göra våld på med troende människor. Det är viktigt att vi som troende själva läser och förstår de viktigaste röda trådarna i Kristi lära. Och att man inte bara klamrar sig fast vid predikanters predikan. Då slipper man kastas hit och dit. För det finns människor som spelar ett maktspel. Förresten, nu när vi lever i det nya förbundet så är det inte bara längre kungar, profeter, präster som är de enda smorda. Alla troende ingår i det så kallade allmänna prästerskapet. Det står i 1 Petri 2:4-5. Också Johannes 2:20. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och i 1 Johannes 2:27. Vad er beträffar, frälsta, andedöpta. Vad er beträffar, så förbli i er den smörjelse som ni har tagit emot av Herren. Så att inte röra Guds smorde, så gäller alltså i så fall alla troende. Men ändå så har man genom, ja man kan säga kanske årtusenden, så har miljoner kristna blivit martyrer och trossyskon. Som, sådana som har gett sitt liv bokstavligt och vägrat avsäga sig sin tro. De har vittnat om Jesus. Men Gud beskyddar oss i sin nåd. Och han räddar mirakulöst många, många gånger. Men det kristna livet är ingen hel gardering. Kristna kommer att lida förföljelse. Men ändå, absolut. Guds beskydd och Guds nåd är ändå påtagligt och verkligt. Amen. Och hur är det då med det att Gud skulle utplåna den som rör Guds smorda? Ja, minns ni, hur var det när lärjungarna ville kalla ner eld från himmelen och utrota en hel by som vägrade ta emot honom? Och Jesus tillrättade visade lärjungarna strängt och lät det inte ske. Tvärtom sade Jesus, älska era fiender och välsigna dem. Så hur är det nu med det här att då kritisera? Jo, om vi läser hela Bibeln och ser en helhetsbild och vi väger in alla delar, allt Guds rådslut, då får vi en sann förståelse. För summan av Guds ord är sanning, eller hur? Det har vi ju varit överens om och sagt många gånger. Och Paulus. Ni minns Paulus. Han går i sina brev till massiv attack. Han kritiserar och tillrättavisar villolärare. Och ni minns nu Hymenes, Filetus och Alexander. och överallt, inte bara i Paulus brev utan också i övrigt i Nya testamentet, så finns det skarp kritik mot särskilt villolärare. Men också mot avfällighet och bristande tro och mot direkt synd. Så om nu Bibeln är vårt rättesnöre och vår förebild, varför blir det då så fruktansvärt fel att tala eller tillrättavisa utgående från Guds ord? Ska man då som troende bara tyga, böja rygg inför allt, alla villoläror som basuneras ut från till och med predikstolarna? Ordet säger ju att lite surdeg syrar hela degen. I 1 Korintherbrevet 5, verserna 68 står: akta er för falsk lära. Och faktiskt så säger ordet att vi ska inte alls tiga utan avslöja istället. Efesierbrevet 5, verserna 11-14. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Amen. Vilka orkar ni med? Säga, nog måste gräsrötterna få ge ifrån sig ett litet pip i protest och åtminstone försöka hejda avfallet och inte helt ge fritt utrymme för vargar att löpa amok i den kristna lägren och forsla in trossyskon i villoläror. Vad är det då att döma? Jo, det är att förtala någon, att avge falskt vittnesbörd, att tillrättavisa felaktigt. Och det handlar om att anklaga sålunda en enskild person. Men vad är inte att döma? Det är att tillrättavisa sanningsenligt det som uppenbarligen enligt Guds ord är fel och synd. Och det ska göras i kärlek utifrån ett rent samvete med ett hjärtats nöd för personen i fråga. För att hjälpa och inte skälpa. Att tala ut det som uppenbart är fel i allmänhet, till exempel när vi pratar om liberal teologi eller villoläror, kanske felaktiga trosuppfattningar, religiöst felaktiga trosuppfattningar som vi ser att ha infiltrerat hela vår kristenhet, det är inte att döma. Och det gäller inte ens en enskild person. Efesierbrevet 5, verserna 11-14. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt, till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt, för allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Ordets undervisning är tydlig här. Avslöja det onda för att människor som hamnat i mörker må få möjlighet till omvändelse, varefter Kristus ska lysa över dig. Och helt klart ska syftet med detta avslöjande också för att andra ska ta varning och inte bli bedragna och gå vilse. Så det handlar också om att beskydda. Jag tänkte här på dig nu, Sissi, här att, som det står här, att det här är ju riktigt för att man får chans att se och omvända sig och se Kristus och korset och frälsningen. Det finns ingen människa som inte har bett frälsningsbönen med hjärtas tro och munnens bekännelse, som inte bara det blir som, då är Guds sanktion så starkt över. Det finns ingen som har varit med om det som inte känner att det händer någonting verkligt konkret i ens inre. Jag skulle vilja ge dig någonting på vägen, och det är det att jag har några gånger varit lite lurig på det sättet att jag har, när jag bett för någon, så har jag lagt händerna på så här och så har jag bara sagt: helige ande, ta allt uppifrån och ner. Och det har fungerat. Så det, alltså han verkar när vi talar ut, vi lägger på. Och jag har sett det flera gånger. Så var ledd av Guds ande. Lyssna och frukta inte. För där behöver vi Guds hjälp för att vara visa. Det är så lätt att man spänner sig och så här. Jag har ju berättat för er, och jag påminns om det nu igen här, där när vi var i Israel nere i Eilat. Vi har ju varit ganska många där och gånger där, och när vi skulle ut på en kryssning där på Röda havet, och när vi går då, vi var ungefär 80 personer och gick på den där spången ut till Shalom, hette ju kaptenen på den här båten, och den säkert flera av er som har varit där. Och då såg jag en syn att jag stod och med händerna på kapten, som jag aldrig i mitt liv har sett förut, och bad för honom. Och mitt förstånd sa: men det här kan ju inte vara, det här är omöjligt. Jag tror vi var 85 stycken i den här gruppen och skulle ut på en relativt liten båt i alla fall. Och jag stod ensam i den där. När jag såg det här, så såg jag att det bara han och jag. Tänkte, det här är ju, nej. Så gick vi ombord då. Och jag blev där inne bland med en pojke och en flicka som jobbade där. Åtminstone jämfört med min ålder så var de pojke och flicka. Det var de vuxna människor. Och jag berättade lite varför vi var där, att vi kom från Finland. Och ni vet hur man lätt pratar om flaggornas färger och fiender på våra sidor. Vi har ryska grannen och de har palestinerna. Och vi berättade om Guds beskydd och hand och ordet och löfterna. Och de var hemskt intresserade. Och jag såg att den här kaptenen då, som stod där vid ratten och höll på med sina grejer, vi skulle just lägga ut, att han tittade så här, och jag trodde att han är irriterad säkert för att jag stör hans personal. Men det var inte så illa. Så när vi stack iväg ut, så satt han, en av gubbarna då, det var flera ombord, vid ratten. Och jag gick ut, och där låg ju folk runt och sola på däck runt där, men just framför styrhytten, alltså där var själva bryggan var där. Det var en sån här platå där, och så jag gick och ställde mig där. Och vad tror ni hände? Han lämnar ratten på båten till en annan skäggig gubbe, lite äldre. Och så kommer han till mig. Går till mig och börjar prata. Och jag bara kände det, och bara en sån smörjelse. Jag bara talade med honom, och på engelska förstås då. Och jag talade om att du behöver inte vara rädd. Jag berättade om den där handen, ni vet den där handen som kom ner då, vilket Jom Kippur. Den där 5 kilometer långa handen, när 1200 rysk tillverkade stridsvagnar kom över där. De höll på att skara av Israel. Och då visste han, när jag nämnde om handen, men det hade han hört. Han var officer liksom, han var, alla israeler är ju, så, ni vet, soldater. Så handen hade han hört om. För när handen skingrade så var ju alla döda i de här pansarvagnarna. De fick ju pansarvagnarna fulltankade, full ammunition, helt nya, bara klippa kättingarna och ta bort och plockarna. Det visste han också om. Och förstår det bäst, så känner jag bara, nej men, nu ska jag be för honom. Jag bara lade handen på hans bröst och jag bara sa: Holy Spirit, take him. Och det där. Och den mannen, och sen var det liksom det var inte så kort, det var nog mera. Men i alla fall efteråt så var det helt okej. Och han var glad, han tackade, och jag tyckte ja, så här. Och så när vi hade gjort resan färdigt och vi skulle gå i land. Ja, och sen hade jag lite problem, det blåste lite. Och jag var inte som han och här, så jag tog... Det var sådana här trossar, så jag tog i och den där tjejen och killen, de hade inga riktigt, och drog in den här båten och förtöjde så här. Så jag tog halslag, ni vet, som vi ålänningar kan då, på några sekunder slog halslag. Så sa de att mig, vi skulle ha ingen nytta av det här, så, och hjälpa till. Men det, när vi gick i land då på den där landgången igen, så står kapten och tar hand på alla. Och säger något, God bless you, sa han. Tog handen och tryckte den ganska hårt som en soldat gör. Och jag har gjort så här, ja. Ni vet inte, vill man ha någon beröm för att man har gjort något som man har upplevt att man ska göra? Och då blev han arg. Så, I really mean it, sa han. Att han blev arg på mig, min nonchalanta så här. Och sen berättade du vid skog efteråt att när jag träffade honom för ett år senare, hörde att du gjorde nog verkligen någonting med den här mannen, sa han, att han inte är samma mera. Så undrar han, men vadå, sa han. Då sa, jag vet, han aldrig, nu säger han alltså God bless you så fort som jag kommer till honom. Han säger God bless you. Det har han aldrig sagt förut. Och så vidare. Och det finns mer att berätta om den här mannen, men det visar liksom att när man får något på sitt hjärta så ska man göra det. Och då ska man verkligen inte sluta förrän man har gjort det som man har upplevt. Amen. Ja. Och de som är mest emot som är kaxigast, de är de lätta att kippa över. Och jag brukar ibland nämna ett litet exempel från mitt praktiska. Jag kommer ihåg när vi började sälja mikrougnar på 80-talet. Så var det någon husmorskvinna som sa, i mitt kök kommer det aldrig in en mikrougn. Men så kom det dit en mikrougn. Och vem tror ni var mest? Så den här mikrougnen, ja, så det var nog sådana där saker som man aldrig glömmer bort. Så jag upplever det likadant, att de som är mest emot och kaxigast. Och varför inte påminna om han är Womack, där han berättade när han var med i Vietnamkriget. När han sa när de satt i skyddet att i lägre, så var det vissa som var så kaxiga och sa att jag behöver ingen gud. Han sa när de kom till fronten och kulorna började vina runt huvudet och bomberna föll. De ropade, Jesus save my life. Det var de första som började skrika och ropa i fruktan, som var helt ifrån sig. De som satt där hemma och drack öl och sa att jag behöver det. I don't need any god. Så de som är mest stor i truten, de är oftast lättast. När de svänger så svänger det på allvar. Som du sa, när det svänger, då svänger det på allvar. Amen. Vilket? Nej, du gosse. Ni var inte med heller då när det där hände. Nej, döda havet, det var i Eilat. Jag menar röda havet. Sa jag döda? Ja, jag säger ofta så, det är fel, men det var röda havet. Den där 4 timmars kryssningar på röda havet, vi var det flera gånger. Men inte i Genesarets sjö, där hade inga hänt något sånt där. Herre, hjälp oss att bara bli befästa i ordet. Herre, hjälp oss när vi möter i de dagliga situationer där vi vill tala ett frälsningsord till människor. Hjälp oss, Herre, att ta ditt ord till oss positivt, Herre. Och att också lyssna till det som du, Herre, talar och predikar till oss. Och hjälp oss, Herre, att inte se prestige, att knuffa någon annan eller försöka vara bättre. Utan hjälp oss att tillsammans försöka utföra det verk som du vill att vi ska göra. För vi har ett verk att göra. Herre, välsigna församlingen, välsigna oss och välsigna alla, Herre, som talar om Jesus på denna ö. Halleluja. Amen.